Välkomna tillbaka till Fitness, Filosofi och Floskler, The Podcast. Med mig, Henrik Wallis, a.k.a. Coach Henrik, a.k.a. Mr. Floskler, a.k.a. du kan ta killen från Uddevalla, men du kan inte ta Uddevalla från killen. Ni har alltså en ljuvlig småstadsdialekt som för tillfället är lite malplacé, kanske då i Stockholm, där jag jobbar som tränare på CrossFit Nordic och utöver det försöker bedriva lobbyism för modern friskhet, för styrketräning, för rikare liv bortom sjuklig bekvämlighet och svaghet, den som vi så lätt fastnar i. Det här är då mitt intro försnack som jag spelar in varje gång inför mina avsnitt. Det här avsnittet är en uppföljare på ett avsnitt jag droppade i somras. Det här är alltså då vanliga människors utmaningar med träning del 2. Varför kan man undra om en podd som nischar sig till redan friska, redan starka, redan fria ish-individer ändå ska hålla på att prata om vanliga människor, mer otränade människor? För den här podden kanske inte är för de människor som är mest ängsliga, inaktiva eller otränade. Det är nog inte riktigt deras forum att lyssna in på så här kontrasterande och potentiellt farlig information. För jag får höra mina gamla kretsar att Henrik har ju blivit extrem. Men jag kan inte sluta att bry mig om folkhälsa och människan även på befolkningsnivå. Jag kan inte. Det gör jätteont i mig att se att människor har gått på en lögn. Må hända att det här är ett tråkigt avsnitt för dig som är aktiv, gör jobbet, prioriterar hälsa. Du vet, du kanske är en person som inte bara har tid utan du tar dig tid. Du har förstått att du gör dig av med energi före du fyller på med energi. Du gör din fredagsfys före du gör ditt fredagsmys. Och när du gör jobbet med träning regelbundet så är inte ditt liv bara en serie av njutning på njutning på njutning kantad av lättja, bekvämlighet, inaktivitet och all den ohälsa som så lätt följer. Den här ohälsan som följer är den du kommer att få höra om i dagens avsnitt. Och om du är den som gör jobbet, och det här tackar jag en god vän till mig för, som han poängterade så fint att han får ut av att lyssna på den här podden. Det är nämligen så här, att även vi människor som är aktiva och framförallt fattar beslut aktivt för att vilja ha ett visst liv, även vi möter ju motstånd och ensamhet i det. Så ett sånt här avsnitt hoppas jag även kan hjälpa till att befästa din världsbild, befästa din livsstil, befästa din förståelse för att du måste träna för att må bra. Och sen självklart, om fler människor skulle vakna upp till insikten om att vi är ledare, vi är lärare, vi är föredömen för dem i vår omgivning, vi leder, vi visar exempel som andra sen kan följa, så kan vi hjälpa till med hälsa, friskhet och styrka på populationsnivå. Det blir liksom en trickle-down-bang-effekt, för att citera Blue Mountain State, episk tv-serie. Och det är kanske här min framtid är då som Sveriges första friskhetsminister. Någon dag i framtiden, när Sverige är redo att ha en politiskt inkorrekt politiker, men det får vi se när. Utöver det, fitness, filosofi och floskler rullar på som vanligt. Vi är nu inne på vecka 3-4 av vår online-coachinggrupp Winter is coming. Det börjar bli kallare ute. Vi har än så länge hunnit beta av teman som sömn, morgonrutiner. Och den här veckan när du hör det här så ger sig våra tappra deltagare ut på att samla steg, strålar och syre. Även känt som vardagsmotion. Är du nyfiken på att ta del av Coach Optiholm och då Coach Henrik Wallis, a.k.a. mig själv och vår online-coaching, skicka ett mess at fitnessfilosofifloskler så hjälper vi dig att komma igång. Vi tar emot nya deltagare till vår månadsvis coaching i november då. Nog om det, dags att rulla lite intromusik så kommer vi strax igång med dagens samtal. Mitt namn är Henrik Wallis och du lyssnar på Fitness, Filosofi och Floskler avsnitt 26. Vanliga människors utmaningar med träning, del 2. Då rullar vi igång avsnittet här då. Efter den här vignetten som jag faktiskt köpte ganska impulsivt av en kille på en online-tjänst förra hösten och som nu faktiskt har återanvänt 26 gånger. Upplägget och temat är sig lika från förra gången jag gjorde det här. Jag har alltså då samlat in och valt ut 5 stycken intresseanmälningar som människor då har gjort på träning med mig eller på något gym jag har jobbat på. Det går ofta till så att i online-marknadsföring så samlar man in potentiella kunder, leads även kända som, via intresseanmälningsformulär som jag sedan då kontaktar. De här har jag då tagit, anonymiserat, skrivit om texterna och valt ut 5 stycken. Och det är min ambition att skapa lite förståelse för de folkhälsoproblem som uppkommer när människor inte är kapabla att livsstilsmedicinera sig själva friska. Och ganska ofta stavas ju receptet styrketräning, god mat, sömn och så vidare. Så det här syftar till att empatisera med personen i fråga och ge en något sån här rekommendation på hur jag skulle be den här personen att lösa sina problem. Så jag läser upp en i taget och räknar med allt ifrån hårda sanningar till floskler till diverse utsvävningar och säkert en hel del raljerande och förhoppningsvis några konkreta takeaways om fitness och hälsa som berör människor i vårt kära Sverige, i vårt samhälle där vi lever. Nummer 1. Jag är en man som närmar mig 40. Jag jobbade i nöjesbranschen men gick in i väggen och gick upp massa i vikt. Just nu sjukskriven men önskar kunna komma tillbaka och ta diverse gig, roller och jobb istället för att nöja mig med att vara hemma. Det är ont om pengar just nu. Jag undrar om jag kan vara med i utbyte mot sociala medietjänster eller liknande. Först och främst, alltid tråkigt, alltid hemskt när sjukskrivning är det enda alternativet som krävs för långsiktigt tillfrisknande. Det verkar som att förr eller senare kommer de flesta av oss hamna där någon gång. Jag kan tänka mig att om man jobbade i underhållningsbranschen, var showartist, producent eller liknande och det kom en pandemi så ställde det ju väldiga krav på omställning, oväntad arbetslöshet. Och det var en ganska tuff bransch överlag för allt ifrån krögare till artister till kreativa människor. Och just en sån här kollaps kan ju ganska ofta hänga ihop med viktuppgång som nog var i den här mannens fall. Det är knapert med pengar och därför verkar personen spara på pengar genom att hålla sig hemma. Undrar om jag kan vara med i utbyte mot sociala medietjänster eller liknande. Här kan jag förstås vara lockad av att göra saker pro bono och kanske mediatjänsterna kan ge någonting i utbyte. Men när det är en människa som inte vill betala för fysisk träning, som inte vill betala för coaching, då tror inte jag att personen är tillräckligt driven att ändå göra det bra och få de resultat som han hoppas på. Det här är en hård sanning. Det här är ett jättesvårt tema. Och jag önskar kanske att farbrorstaten skulle komma på något smartare sätt för oss att integrera fysisk träning som ett led tillbaka från sjukskrivning mycket mer effektivt än vad vi gör just nu. Paradoxen är, när människor inte är villiga att lägga pengar på fysisk träning eller på coaching så kommer inte riktigt resultaten komma heller. När det blir lika viktigt för en människa att fysträna och konsumera fysisk träning på samma sätt som vi konsumerar underhållningstjänster, streamingtjänster, transporttjänster, restaurangnotor, krognotor. Och vi kan liksom relativisera vårt spenderande på träning och coaching mot andra utgifter vi också har. Först då blir det relevant. Så i en krass verklighet tror jag ganska få gånger på att utbyta tjänster. Jag tror inte den här personen bryr sig tillräckligt mycket om det för att lyckas om inte han eller hon gör en investering som kostar. För ganska ofta är investering lika med resultat. Och vad gör man då om man inte anser sig ha pengar? För verkligheten är att resultatet på coaching blir inte lika bra om inte människor som också är ekonomiskt drivna gör jobbet som coacher. Vi i Sverige kommer ju liksom från föreningsidrott, där liksom Kalle och Lisas pappa har coachat fotbollslaget. Ska vi ta in fystränare i år? Nej, det kan väl Jonnys mamma göra, hon är ju friskisinstruktör, eller ens det. Och ganska ofta hamnar vi i en slags position där vi inte värdesätter coaching. Svenska folket har inte lärt sig att skilja på motion och träning. Det är knappt så att bodypump och friskisvettis räknas som träning. Det är alldeles för generellt och feelgood-baserat stimuli. Absolut, det är rörelseglädje. Absolut, det är endorfiner. Absolut, det är en inkörsport till andra sorters fysisk aktivitet. Men det är inte lika potent för att förändra människors kroppar som riktig träning är, som oftast bara kan utföras av riktiga coacher. Så när en man gått in i väggen, gått upp massa i vikt, är sjukskriven, har begränsat med medel, vad är då alternativen? Jag skulle råda den här personen att gräva bland sina övriga utgifter. Finns det någonting som inte är essentiellt utan mer kanske en bekvämlighet? Går det att på något sätt skrapa ihop lite pengar som i alla fall leder till ett gymkort, men kanske helst till något sånt här grupp, coaching, projekt, så skulle det ju vara väldigt mycket bättre. Till exempel när människor undrar, kan jag inte bara träna hemma istället? Så är ju svaret ganska ofta nej på det principiella planet av du måste vara villig att göra jobbet att gå till gymmet. Tänk att det finns friskhetsstyrkeanläggningar som heter gym. Men är det så att pengarna inte på något sätt finns och det är en kamp för survival, så kanske helt enkelt den här viktresan måste vänta. Om inte personen gör sin egen research på vad som krävs. Så i det här fallet kanske det skulle vara på sin plats att committa till mer tid utomhus, massa vardagsmotion, mer introspektion, mer reconnectande med de friskaste vännerna, de friskaste arbetsgivarna och kollegorna som personen haft tidigare. Och kanske inte riktigt söka upp de cykler som ledde till sjukskrivningen. Jag tror tyvärr att för personen att få maximal utdelning, för personen verkar mer söka för resultaten än för själva träningen, vilket man kan läsa från intresseanmälan, så tror jag faktiskt inte på för mycket välgörenhetsjobb. Det finns absolut skäl att slänga in lite välgörenhetsprojekt, men at the end of the day, för coachens utveckling och förmåga att försörja sig själv och också i viss mån för att kvalitetssäkra sin egen produkt, så måste man ha rätt deltagare. Så coaching är nämligen en tvåvägarrelation. Det är coachansvar och det är klientansvar. Relationen ska liksom fungera åt bägge håll. Och därför är det jätteviktigt att man tar sig tid att inte sälja in en person på falska premisser. Eller ge löften man inte kan hålla. Och det gäller också då från klienten som ska committa till träning. Och det, mina vänner, blir tyvärr väldigt svårt om man inte också är villig att göra ett ekonomiskt commitment. Och som sagt, det här var en väldigt svår puck att ta upp. Är jag nöjd med svaret? Nej, kanske inte. Men jag tror tyvärr att det här är just nu ett sånt dilemma. Kanske ett olösbart problem. Och kanske också det tillfälle där ni som lyssnare kan interagera och se om vi tillsammans på folkhälsonivå kan ge oss an ett sånt här problem. När en person är sjukskriven på grund av försämrad hälsa, där vi måste ta hand om oss själva, men under den här knapra ekonomiska perioden vi kallar sjukskrivning, inte har råd att träna. Om vi löser den nöten tillsammans, om ni som lyssnare hjälper mig med ditt input här, skulle jag bli jättetacksam. Vi lämnar det där och går vidare mot nummer två. Exempel nummer två. Jag vill må bättre, helt enkelt. Och det är faktiskt helt sjukt. Vi har ett fungerande lyckopiller. Det finns alltså ett magic pill för att må bättre. Och det stavas, mina vänner, fysisk träning. Ansträngande fysisk träning. Muskelstärkande fysisk aktivitet. Det är ju helt sjukt, eller alltså helt friskt, att det här fungerar. Så den här personen som bara säger jag vill må bättre, helt enkelt, har ju då kommit till en intressant insikt om att jag behöver nog träna. För jag mår inte så bra. Människor är ju bara olika bra på att maskera hur dåligt vi mår. När vi tittar på andra människor och undrar, shit, hur kan han eller hon ha sitt liv så bra? Sanningen är nog inte att de har det så bra. De är nog bara bättre på att dölja det än du. Och hur vi döljer att vi inte mår bra? Ja, men det kan ju kanske vara via vad vi snackar om på jobbet, hur sårbara vi är, hur mycket vi aktivt distraherar oss själva. Men det kommer komma ikapp oss någon gång. Förmodligen vid åldern 35, 40, 40 plus, give or take. När det då infinner sig en slags tomhet över att vi inte brinner för någonting. Vår kropp börjar göra ont. Vi tycker inte om spegelbilden vi ser. Och nu tänker jag på någonting som en ståuppkomiker sa någon gång. Kan inte säga namnet här och nu. Men han kommenterade då i en monolog att tydligen så hade en AI-robot lärt sig att känna igen sig själv i spegeln. Och då var komikerns comeback, när den har lärt sig att hata vad den ser i spegeln, then it will have achieved full humanity. Först då kommer den vara mänsklig. Och jag är ganska trött på att höra hur styrketränande människor blir förlöjligade av vissa för att vi bryr oss om vår hälsa. För att vi vill ha en kropp som ser bra ut i både kläder och utan kläder. Att vi kan med att prata nedvärderande om människor som har grova armar. Det är uppenbart att den person som säger det förmodligen inte är så nöjd med sina egna armar. Tänker också på ett till citat som är från Ryan Fisher, at Ryan Fish på Instagram, väldigt bra konto, som säger: "You can never be fully present until you are proud of your presence." Alltså, du kan inte vara helt närvarande om du inte är nöjd med din närvaro. Är en människa nöjd över sina fysiska attribut så mår människan i regel bättre. Jag tänker på arméns begrepp stridsvärde. Att om du någon gång känner dig skit så kan du pröva att förändra din fysiologi med det du kan kontrollera. Du kan inte påverka dina genetiska looks, men efter en varm dusch, efter en clean shave, efter att ha kammat håret, tagit på dig rena kläder med bra passform, borsta tänderna, på med lite lukta gott, då känner du dig som en ny människa. Den personen som vet om att den är igång och gör det den ska för sin hälsa bär med sig ett självförtroende som syns i hållning, kroppsspråk. Den personen som regelbundet tränar, skär ner på alkohol, dricker istället mer vatten, H2O, och styrketränar, får ju en snyggare kropp därefter. Ja, smaken är som baken, vi tycker olika. Men vi är evolutionärbiologiskt programmerade till att tycka om människor med bra gener. För det är ju liksom bra för vår överlevnad. Så det finns ju liksom fördelar att se bra ut. Vi kommer att ha större valmöjligheter att hitta attraktiva partners. Att få jobbet inte bara back office utan front office. Så man kan ju alltså må bättre genom att träna för att se bättre ut. Genom att träna för att klara av mer. Om en person blir anfodd av minsta lilla aktivitet att den inte orkar följa med sin partner eller leka med sina barn eller följa med kompisarna när de spelar paddel. Det är klart att vi mår sämre. För är vi inte kapabla att uttrycka oss i vissa livsstilar, vissa forum, så kommer vi ju må sämre. Så det här lyckopillret stavas ju faktiskt fysisk träning. Så även en sån här kort intresseanmälan om endast 6 ord. Jag vill må bättre, helt enkelt. Så behöver det inte vara mer komplicerat än så. Kom igång och träna. Lär dig om hur man tränar. Och som Karin Lundström sa förra veckan, är du inte i behov av att träna ensam, träna med andra människor. Det är roligare. Det är mer effektivt. Det är mer meningsfullt. Punkt. Nummer 3. Jag har en osund relation till träning, då jag känner mycket prestationsångest. På något sätt är träning kopplat till dåliga känslor istället för bra känslor om mig själv. Och då säger jag ouch, samtidigt som jag säger plus en i relaterbarhet. För mig, och även för många människor jag känner, särskilt i min crossfit-miljö, så blev liksom prestation, crossfit, styrkesport, prestationssport. Jag såg jättemycket upp till min vän Emanuel som var köttdjurens köttdjur för 10 år sedan. På fysiken CrossFit i Göteborg var Emanuel närmast gud. samtidigt som man själv slutade gå till gymmet för att ha kul utan mer för att prestera. Och jag kan själv relatera till att när det fanns såna här grenar som backsquat som vi regelbundet tävlade i, och jag visste om att det stod backsquat på mitt schema, ingenting av variabler, utan jag fastnade bara i crossfittens 1RM, 3RM, 5x5, volymträning, progressivt ökande vikter, så är det ganska lätt att, åtminstone för en icke fullt utvecklad individ, att fastna i prestationsdata. Att fastna i att identifiera sig med sin högsta nivå och inte längre se värde i sin lägsta nivå, eller att kunna förmå relativisera sin dagliga prestation till andra faktorer om vad som är viktigt i livet. Så för oss som varit inne i styrkesporten och känt av hur prestationsångest kan kopplas till specifika moment som att springa 5 km på en viss tid, backsquatta en viss vikt eller att se ut på ett visst sätt i linje med de här skönhetsidealen. För oss så kan ju det då stavas till att kanske mer stänga av klockan när vi springer, inse att vi har begränsat med prestationskapital, i alla fall över då flera modaliteter samtidigt. Så om jag ska vara inne i styrkesport så kanske jag får släppa på min löpning ett tag. Den kanske sker utan klocka. Ska jag bestämt knäböja, kanske jag måste lära mig om fler variabler än bara vikt på stången. Det kanske får handla om tempoböj. 3-2-x-1 tempo. 3 sekunder ner, 2 sekunder paus i botten, explodera upp, 1 sekund paus ner igen. Kanske en sån grej för att ändra en variabel. Byta plats på stången fram, bak. En dag squattar du med en tung atlasboll på axeln. Du kanske lägger till paus, bälte utan bälte, barfota. Och liksom letar efter variation och en mer mångfacetterad progression än bara vikt på stången. För där fastnar vi och det mår vi heller inte så bra av. Hur många av oss som har den här ångestrelationen till träningen eller har haft? Svårt att säga, men i styrkesport, absolut. Bland vanliga människor som då känner prestationsångest till våra kroppar och har träning kopplat till dåliga känslor istället för bra känslor om oss själva, där är det svårt. Där är det svårt på andra sätt. Samtidigt som det är jobbigt att möta sitt motstånd till träning, så är det andra alternativet inte så bra heller. På något sätt blir det liksom suffer the pain of training eller suffer the pain of regret. Så den här ångesten får vi ju jobba med. Många människor vill liksom ha en självbild. Vi vill se oss själva som tränande, som friska individer. Och då gör det ju ont att inte ha det framför oss. Jag ser sammanbrott och de är väldigt förståeliga. För vi kan ju liksom inte gömma oss på träningsgolvet. Då är vi långt inne i våra kroppar. Och för vissa människor som bär med sig trauman om stress, om ångest, om panikångestattacker, så händer det att vi samkopplar förhöjd puls från träning med liknande ångestpåslag i kroppen. Så träning i viss mån kan inducera liksom pseudoångestattacker. Och det är inte så jävla trevligt. Så på flera sätt så måste det ju ske en rewiring. Vi ska försöka få så många naturliga highs kopplade till fysisk aktivitet som möjligt. Och här är grupper svårslagna. Jag har sett det här själv i coachinggrupper. När deltagare träffat den här ömma punkten. När det är jobbigt. Och de inte kan distrahera sig själva på något sätt. Utan nu är vi i den här jobbiga ångesten. Mycket kopplat till prestationsångest. Och då i de här fallen så kommer 10 gånger av 10 gruppmedlemmar och stöttar och peppar. Och svaret kanske där och då är att okej, kanske call it a day. Men definitivt komma tillbaka, get back up on the horse igen. Exponeringsträna, exponeringsträna och återigen exponeringsträna. För träning ska nämligen inte vara roligt. Det kan vara roligt, men det behöver inte vara roligt. Träning ska vara effektivt. Även menar att det ska då ge effekt. Det ska vara effektfullt. Jag anser att motion ska vara roligt. Hobbys ska vara roliga. Men träning ska framförallt vara effektivt. Så till exempel, i mitt fall, jag presterar på gymmet, men fan inte i löpspåret. Fan inte på landsvägscykeln. Absolut inte i naturen. Allra minst i inlines eller snowboardåkning. Det vägrar jag. Men för att min motion och för att mina hobbies ska vara roliga måste min träning ha gjorts effektiv. För om jag inte positivt förändrar min kropp så att den kan klara av det jag vill så kommer jag ha dåliga känslor i samband med att jag använder min kropp. Och sen då självklart, om min kropp är oanvänd så kommer jag också ha jobbiga känslor när jag inte använder den. Men det vet ju en person redan som inte använder sin kropp. Vi är bara olika bra på att dölja det. Så på den här personen som har många dåliga känslor kopplade till träning och dåliga känslor kopplade till sig själv och sin prestation. Det måste ske en läxa i ödmjukhet. Insikten måste komma dit först, vilket i alla fall den här personen har. Och förmå att se sig själv som en person som faktiskt börjar på en låg punkt och kunna säga, det här är starten. Och vara stark och trygg nog i att vara där och möta motståndet och progressivt överbelasta. Det kan innebära på bra dagar trycka på mer, kanske köra 4-time workouts, 4-load workouts. Men på dagar när det inte känns lika bra, mer fokusera på 4-quality, intentional movement, 20 minuter flow. Kanske mer fokusera på att röra sig snarare då än att mäta i kilo, reps, set, rundor och så vidare. Och absolut skapa sig en grupp på något sätt som då kan vara med och fånga upp och tillsammans då med en kompetent coach kan skapa de här liksom fysiska aha-upplevelserna och höjdpunkterna från träning, peak experiences som gör att vi vågar tro på oss själva och vår förmåga. Och då kan vi gå vidare. Nummer 4. Jag är faktiskt redan medlem och betalar månadskort hos er, men jag har aldrig gått. Denna grupp är kanske det jag saknat med stöd och engagemang. Och det här var en person som ansökte om att vara med i en PT-grupp som då var redan betalande medlem på det gymmet jag jobbade på som erbjöd då en PT-grupp. Och det här är då vad som händer när människor kanske mer är drivna av skam, stolthet, naivitet eller liknande. Och vi kanske handlar gymkort på Let's Deal, eller vi ser att det är en ingen startavgift, kampanj i september eller januari. Och människor signar upp sig och sen förbli konsumenter av ingenting. Och sen då dessa känslor som skam, stolthet, naivitet, liknande gör att vi människor upprepar det här beteendet. Vi betalar alltså för en produkt som vi inte använder. Som den här personen så insiktsfullt sa, denna grupp kanske är det jag saknat med stöd och engagemang. För det är ju så att människor i regel, vi behöver stöd och engagemang. Vi behöver socialt stöd. Därför kör Coach Optiholm och jag våra coachinggrupper. Inte alltid för att vi behövs, utan för att gruppmedlemmarna behöver varandra. Det är en ensam väg att vandra, kantad med mycket motstånd både från oss själva och från vår omgivning att försöka förändra vår hälsa. Hur många gånger får en person inte höra på jobbet när han har med sig egen matlåda med sötpotatis, grönsaker och torra kycklingbröst? Går du på diet eller? Ska du inte ha dig en kaffe och bulle? Vad tusan unnar dig Therese? Vi ska på after work på fredag. Vadå, ska du inte med ut? Är du gravid? Är du troende? Vad är det frågan om? Så det är svårt nog att lyckas med det här själv. Så vi coacher, vi har en väldigt viktig roll som mentorer, som vägledare, som lärare, som exempel i hur vi själva gör, som samordnare, skapar av struktur. Men det stöd och engagemang du kan få från medtränande, det är i regel inte någonting människor kan få på ett anonymt gym som domineras av många speglar, många människor med hörlurar, gruppträningsklasser med 50 deltagare som leds av en person på ett podium med ganska lite interaktion mellan andra deltagare, utan det här fås snarare i en grupp. Och det här kommer ju också vara en säljpitch för mina mikrogym, för mina crossfitgym. I det att motsvarande pris på en vanlig gymkedja för månadskort plus PT-timme är typ samma som ett månadskort på ett crossfitgym. Så då kan få ut liksom egen träning plus en timma med personlig tränare. Eller då så många pass jag vill på en månad med en coach som ser dig, lär sig ditt namn, med medtränande som gör samma workout som du, som står för stöd och engagemang vecka in och vecka ut. Alltså för samma pris som en PT-timme och ett gymkort skulle kostat. Sen så är människor olika, vill ha olika träningsupplevelser. Det här pratade Karin och jag om förra veckan. Men ändå, på mikrogym nyttjar människor i regel våra månadskort. Annars så kollar vi upp dem. För vi tror nämligen att människor som är nöjda med sin gymupplevelse är där ofta, spenderar mer pengar i shoppen, är mer benägna att rekommendera dit kollegor, vänner, familjemedlemmar, är mer benägna att dra dit sitt jobb eller grannens jobb på företagsträning och på så sätt blir det också bättre business för våra gym. Och det är någonting som stora gymkedjor vars affärsidé bygger på att människor inte nyttjar sina gymkort aldrig kan uppnå. Så den här personen, signa upp dig på ett mikrogym, gå med i en PT-grupp. Du är helt rätt i att du har saknat det här stödet och engagemanget. Du har i alla fall kommit till insikten med det. Så nu går vi vidare. Femte och sista för idag. Lyder intresseanmälan. Jag har under det senaste året blivit mer aktiv, men utan att få några egentliga resultat på min vikt eller kondition. Jag skulle behöva gå ner i vikt cirka 10-15 kilo och bättra på min kondition för att få bättre mående och ork i vardagen, då jag blir andfådd bara för att gå upp för en trappa. Aj, vad tråkigt. Det är tråkigt att känna att jag själv gör jobbet mer än jag gjort tidigare och inte få de resultaten vi vill. Det är ju faktiskt inte så vanligt att få resultat från sin träning. Kolla runt på ett gym. Hur många människor är synligt vältränade? Det är ganska ovanligt. Hur många människor lyckas förändra sina kroppar? Det är ganska ovanligt. Det krävs ett stort jobb. Så jag frågar mig, vad är det vi betalar för egentligen med träning? Betalar vi för den fysiska aktiviteten som vi gör? Eller betalar vi för resultaten som den fysiska aktiviteten ger oss? Det är ju långt ifrån alla som tycker att ansträngning är belöning i sig. Och jag kanske inte ens behöver de här resultaten. För många av oss är drivna av att se bättre ut. Vara mer attraktiva. Springa snabbare. Kunna göra muscle-ups även om det bara är av fåfänga. Vi är också drivna av att känna oss obehindrade. Kanske då friska, starka och fria som jag brukar slänga ur mig. Så när det blir så påtagligt att gå upp för trappor gör oss andfådda, då har vi ju ett problem som vi behöver fixa. Och det var just det här, blir andfådd när jag går i trappor, så fick en gammal styrkelyftarvän till mig att inte längre vilja vara tungviktare. För det var så pass jobbigt i hans vardag. Fastän han fick massa bekräftelse på gymmet för sin oändliga styrka i absoluta termer. Relativt till kroppsvikt så var det inte lika imponerande, även fast det var en mästerlig lyftare, så blev det för min vän jobbigt att klara av vardagen. Så när den här personen blir andfådd av att gå i en trappa, good, fortsätt gå i trappor. Vad du än gör, ta inte hissen, ta inte rulltrappan. Du blir bättre på att gå i trappor genom att gå i trappor. Du blir också bättre på att gå i trappor utan att bli trött om du skulle gå ner de här cirka 10-15 kilorna i vikt och bättre på din kondition. Och det är ju två frågor. Ett, hur blir vi av med 10-15 kilo i vikt? Och två, hur får jag bättre kondition? De hänger ju absolut ihop. För ökad konditionsträning, förutsatt att du ligger på energiunderskott, gör ju att du får bättre kondition och att din energiförbrukning är högre. Och om den förblir hög relativt till energi in i munnen så kommer det i regel ske en viktnedgång. Men gällande träning så är det här väldigt intressant. Jag var på en föreläsning för ett par veckor sedan med Martin Altermark, förbundskapten för Svenska funktionella fitnesslandslaget, även gäst i poddavsnitt 6 eller 7. Och Martin hade i sin föreläsning med exempel från studier där man då har tittat på tränande som gjort träning, sagt att de inte fick resultat. Och det var ganska lätt att kartlägga att den som inte fick resultat från sin träning var personen som inte tog i tillräckligt. För det är nämligen så att vi människor kan mäta intensitet i absoluta termer, såsom kilo på stången, kalorier på roddmaskinen, meter som du eller stången har förflyttats, men också i relativa termer kan vi mäta där. Hur tungt, hur ansträngande upplevde jag själv det här på en skala 1-10, till exempel? Och då ser vi ju att otränade människor inte har samma känsla för vad 90% av max är som en van styrkelyftare skulle kalla 90% av max för. Hur känns det egentligen? Om en person aldrig har styrketränat på styrkelyft sätt, alltså vila 3-4 plus minuter, uttrycka tunga benböjar, precis så som min vän gjorde som jag berättade om precis. För den personen som inte upplevt det, är det svårt att veta hur intensitet känns. Så här måste vi alltså lära människor att träna hårt och lära dem att pusha sina gränser så de ser vad de är kapabla till. Om man frågar en professionell idrottare eller en finne om upplevd smärta så ser vi att de här människorna, tänk dig medeldistanslöpare, 400-800-1500 meters löpare från Finland. Vad tror ni den personen har för upplevelse av sin smärta och ansträngning relativt till en person med inte en svagt pannben utan normal stark pannben? Det är jätteskillnader. Så när den här personen upplever sig ha varit mer aktiv men utan att få några egentliga resultat på vikt eller kondition, så är förmodligen ett svar att den här personen har inte tagit i tillräckligt. Och det är ofta någonting som jag får lära människor i mitt PT-yrke. Jag får lära människor att ta i. Att lägga upp en plan så att en person över kanske 10 intropass kan lära sig att uttrycka intensitet. Alltså att först när stången ofrivilligt sakta ner, men utan att tekniken bryter ihop, då har vi hållbar, effektgivande intensitet från träning. Om vi blir kvar i cirkelträningar, tabata, bodypump, kommer vi inte träna intensivt nog för att sustaina resultat över tid. Och sen gällande personens viktnedgång så kan vi ta upp fler paradoxer. Så som att om vi inte tränar blir ju kosten extra viktig. Men om vi tränar så blir ju kosten extra viktig för att ge träningen en skjuts. Vad ska jag börja med? Vi tränar ju en gång om dagen men vi äter ju 3+ gånger om dagen. Vad ska jag börja med då? Är det kosten eller träningen? Det här, jag blir anförd av att gå i en trappa, då är det enkla svaret, fortsätt gå i trappor. För den här personen som kämpar med att gå ner 10-15 kilo i vikt, så skulle jag ändå vilja säga att lär dig att träna ordentligt. Du tränar en gång per dag, och när vi tränar ordentligt, alltså vi lär oss att träna på riktigt, vi lär oss att ta i, progressivt överbelasta vecka från vecka, göra det jobbigt men hållbart jobbigt så vi kan komma tillbaka nästa dag. Det brukar skapa en positiv feedback loop så att det blir naturligt att se över sin kost på ett sätt som främjar viktnedgång. Allting börjar på gymmet. Sen är det klart att om dieten bara är ostbågar och 200 gram marabou-choklader och 99% utemat, ja men då har vi absolut behov av att se över kosten. Men för de flesta av oss, allting börjar på gymmet och lär dig träna på riktigt. Så den här personen hade ju absolut behövt göra ett PT-intro och gärna hamnat i en funktionell fitnessmiljö, vare sig det är en styrkelyftsklubb, crossfit-gym eller annat ställe där det är kompetenta tränare, intim social miljö där vi kan mycket om träning. Boom! Det var alltså då Vanliga människors utmaningar med träning del 2. Mitt namn är Henrik och jag tackar dig jättemycket för att du har lyssnat så här långt. Nu rullar det lite musik i bakgrunden så jag ska försöka koppla till mitt eget utro för att rama in avsnittet och få ett avslut på det här. Om du är en person som redan är igång sedan flera år tillbaka, träning och hälsa, livsstil är en stor del av din praktik och din må bra rutin, så hoppas jag att såna här avsnitt hjälper dig att få en meningsfullhet och en kontext kring vad du gör. Att vi befäster redan goda beteenden hos dig. Att du känner att du tillhör en choir som vi kan preach to the choir inför. Så att du förhoppningsvis blir mindre ångerfull och får känna mer allians. Att du har allierade. Du har människor som vill åt liknande håll som du. Du är inte udda. Du är inte konstig. Du är en outlier i det positiva sättet att du tillhör det här communityt av friska, starka och fria människor som har upptäckt hur jävla bra vi mår av träning. Hur bra vi mår av att kanske inte mäta prestation i allting vi gör. Av att göra vår träning effektiv så att vår motion, våra hobbies, våra familjeliv kan vara roliga. Vi har ju det här lyckopillret som heter träning. Som vi kan göra oändligt rolig, oändligt varierad, oändligt utmanande. Och när vi gör det så blir det roligt en livstid. Och fler vill haka på vad vi gör. De här kollegorna som pratar om din mat på ett negativt sätt. Kanske efter den 7:e, 8:e gången de ser din mat faktiskt blir lite nyfikna. När de har fått möta sitt motstånd ett tag med det så kommer kanske deras motstånd vändas till nyfikenhet och de sen är mottagliga för din agenda. Har du lyssnat på avsnittet så här långt och tror att du kanske behöver tillhöra en grupp, du kanske behöver ha socialt stöd från tränare, från medtränande. Du kan behöva en tränares kompetens för att göra din träning inte bara roligare utan mer effektiv så att det där utanför kan vara roligt. Och du inte känner dig behindrad när du ska gå i trappor eller jobba som showartist eller då på något sätt känna att du har dåliga känslor kopplade till träning. Då går det jättebra att kontakta mig som tränare. Är du här i Stockholm kan vi lösa det på plats på CrossFit Nordic, på Hälsingegatan, ett stenkast från Odenplan och Torsplan. Vi kan också lösa saker och ting online, där jag då hjälper dig med din träningsplanering, skriver dina träningsprogram för 1500 kronor i månaden, får du unika träningspass utifrån dina förutsättningar och vi stämmer av vecka för vecka. Vilket då helst kombineras med att vi går igenom hur en träningsvecka ser ut. Jag får se hur du rör dig så jag vet ännu bättre vilka övningar och progressioner som är att rekommendera för dig. Annars så har tjänsten True Coach sådana funktioner med video, submissions och annat som man kan ge teknikfeedback i programmet. Utöver det gör jag livsstilscoaching på individnivå. Det är allt ifrån reflektionshemläxor till att vi jobbar med vissa vanor, mindsets och logistiska utmaningar. Ytterst individualiserat med syfte att du ska kunna leva ett friskare, starkare och friare liv. Men du känner kanske att du har kört fast i vissa vanor. Och du kanske är intresserad av det som vissa människor kallar biohacking. I min värld, jag letar inte efter hacks. Men jag vet att jag mår bra av solljus, barfota promenader, reflektionsstunder, fysisk träning och så vidare. Eller då kostcoaching. Vi ser över din kost, hur den ser ut. Det är allt ifrån matlagningsskola till hemläxor på att göra vissa meal preps. På att gå och inhandla vissa basvaror som ska finnas i både skafferi, frys och kyl. Till att vi kanske lär oss räkna makronutrienter. Vi lär oss prioritera protein. Få i oss våra 0,5 kilo frukt och grönt per dag. Eller liknande kostrelaterade frågor. Det är alltså då 1500 i månaden för ändra tjänst. Vill du lägga ihop alla tre tjänster, kost, livsstil och träning, är det 3000 i månaden svenska kronor. Skicka ett mess i så fall. Vill ni ha ett mer bang for the buck upplägg, där ni dessutom får mycket socialt stöd, engagemang från medtränande, inte lika personlig träning, men ni får tillgång till coach Andreas Holm, Opti Holm och mig, Henrik Wallis. Varje vecka, veckomöten, individcheckups, nedladdningsbara helkropps-, halvkropps- och tresplits träningsprogram samt då ett löpande träningsprogram tänkt för en avatar för den som vill vara en opti-atlet, en komplett atlet, året om. Snabb som en räv, stark som en björn, ser bra ut i kläder och naken och med ett bra flås som tillåter dig att leva ditt liv precis som du vill utan att bli andfådd när du går i trappor. Så kanske winter is coming är något för dig. Jag tackar dig för att du har lyssnat. Mitt namn är Henrik Wallis och det här är Fitness, Filosofi, Floskler, The Podcast. Om du gillar innehållet, lämna podden en review på Spotify. Följ oss på sociala medier. @ Fitness, Filosofi, Floskler, @ Henrik Wallis, @ Opti Holm. Gilla, kommentera, dela till en kompis och säg gärna ifall någon av dessa 5 utmaningar som vanliga människor har med träning träffade extra hårt hos dig. Fanns det någon igenkänningsfaktor i någon av dessa 5 utmaningar som då inkommit till mig som tränare i olika jobb som jag har gjort inom träning som då coach både på individ- och gruppnivå? Hör av er, berätta hur de landade, hur de träffade, vilken öm punkt de träffade och lyft samtalet med dem omkring er så att vi kan bli mer friska, mer starka, mer fria. Och allting börjar på gymmet. Tack och bock, coach Henrik out.